Det här är en podd från Svenska Yle.
Vad handlar Norges regeringskris egentligen om? Är det en slump att det var landets höga populister som utlöste den? Och varför är vårt intresse för Norge så mycket mindre än för Sverige? Idag blickar vi här i nyhetspodden ut över Nordens politiska landskap och frågar oss vad det är vi ser. Är det populismens gryning eller skymning? Bland annat det här. Jag heter Johannes Taberman och jag har med mig Nordenforskaren Johan Strang från Helsingfors universitet. Hej på dig.
Hej på dig.
Blev du överraskad när den här nyheten kom att Fremskrittspartiet lämnar Norges regering?
Nej, inte egentligen alls. Alltså, jag tror att de flesta har liksom sett det här komma ganska länge, för att det har varit en liksom lite sådär udda regeringskonstellation. Eller udda och udda, det är liksom på samma sätt som i många andra länder i Europa, och framförallt kanske i Norden, så finns det en sån här inre kris på något vis inom högern. Eller liksom högern är splittrad mellan en sån här nationellt konservativ falang och sen en mer sån här liberal falang. Och de här har lite svårt att samsas, och man har sett det här i Sverige när det gäller alliansen. Alliansen sprack förra vintern efter valet i Sverige. Man hade jättesvårt att hitta en ny regering. Om man ser det lite här och var också i Finland, tycker jag att man nu liksom inom Samlingspartiet har lite svårt att orientera sig, att vem ska man riktigt hänga på.
Men märks det här på något sätt just när man tvingas sitta i samma regering och kompromissa kring saker? Det är där liksom problemen uppstår sen?
Det är väl nog där de här problemen uppstår. Och just om man tar det här norska fallet, så det har varit en lång rad med kriser. Tidigare i höst så hade de en strid om vägtullar i samband med lokalvalet. Så det kom ett sånt här, en ny lista, eller ett parti som hette Folkaktionen nej till nya bompengar, som fick, tror jag, 16% i Bergen, den näst största staden. Och det här tvingade Framskrittspartiet att liksom på något vis höja svansen, liksom höja profilen och försöka liksom utmana de här mindre partierna i koalitionsregeringen, vänstre och de kristliga, som liksom försöker ha en lite mer miljövänlig profil. Och det var liksom en version av den här krisen. Det har funnits kriser före det här också. I fjol hade man också någon kris som handlade om bilism, och de har talat om vindkraft, de har varit oeniga om det. Och olika saker. Så, och oljeutvinning förstås. Mm. Norge har strider om hur aktivt man ska leta efter nya oljefält uppe i norr, alltså mot Ishavet, Barentshav och så här.
Så det har liksom bubblat på där inom norsk politik redan en tid. Jag började själv fundera när den här nyheten om den här norska regeringskrisen kom. Så jag måste faktiskt säga att jag måste riktigt fundera, hur ser nu den där norska regeringen ut? För jag har inte lika bra koll på norsk politik som svensk politik. Och jag tror att det här gäller de flesta i Finland. Det var också ganska beskrivande det att igår, så när jag tittade på TV-nyheterna 8:30, alltså Yles TV-nyheter, så avhandlades då den här norska regeringskrisen bara med ett telegram. Och det var allt. Och jag var lite, oho, var det här inte liksom en större nyhet än så här? Så varför tror du att intresse är så svalt för Norge här i Finland och vi har så dålig koll?
Ja, jag vet, alltså just i det här fallet så kan det ju ha att göra med det att egentligen så följer ju inte regeringen. Det var ett parti som lämnar regeringen, och största delen av regeringen sitter kvar. De ska bara ersätta några ministrar och så här. Men annars så håller jag nog helt med dig att Norge är kanske, och Danmark också, är lite frånvarande i finsk debatt. Vi fokuserar väldigt mycket på Sverige, men väldigt lite på de andra nordiska länderna. Och jag tycker att det är lite synd, för att i många avseenden så har vi kanske mera gemensamt med Danmark och kanske framförallt Norge än vi har med Sverige. Alltså just Norge och Finland är ju de enda nordiska länderna som har haft populister i regeringen, och det har ju gått lite på samma sätt. Men omvänt så kan man ju också säga att inte heller i Norge så nu när man hade den här krisen så inte, var det ju någon som nämnde hur det gick med Sannfinländarna 2017 i Sipilas regering eller efter att Soini lämnade och Halla-aho tog över. Alltså det är liksom egentligen en ganska identisk situation, en kris i ett populistiskt parti och liksom en maktkamp inom det här populistiska partiet, och sen det där lämnar de regeringen. Det är helt samma.
Mm. Har på något sätt Sverige blivit som en sån här stor spegelvägg mellan Finland och Norge, så att liksom man speglar sig hela tiden mot Sverige från båda hållen?
Ja, alltså Norden är en samling länder med ett komplext förhållande till Sverige, brukar jag säga, och det stämmer ju helt, men jag tror att Finland är kanske ändå ett lite extremfall i den här bemärkelsen, att för oss så representerar Sverige liksom omvärlden totalt. Alltså, vi ser inte bortom Sverige överhuvudtaget. I Norge så är ju Sverige liksom ett av många exempel. Man tittar också lite till Danmark, ibland till Finland, men också till den anglosaxiska världen och så här. Men i Norge så kanske man ser Sverige mer som ett liksom sådana freakigt exempel.
Mm. Nå, om vi ännu tänker på den här regeringskrisen i Norge, och det var ju liksom den här alkoholfrågan som ju också har varit en väldigt svår fråga här i Finland och i Sverige också. Så det är ju en sån svår fråga som har förenat, kan man säga, hela Norden på många sätt här det senaste halvåret eller så. Och det var ju då beslutet att man skulle hämta hem en terrormisstänkt 29-årig mamma och hennes barn från det här alkohollägret. Så det var på något sätt det nu som utlöste den här krisen inom regeringen. Men vad var liksom, skulle du säga, den egentliga orsaken till regeringskrisen? För som du sa så hade det bubblat på där under. Så hur mycket kan man skylla nu på den här alkoholfrågan i det här fallet?
No, det är klart att det var en otroligt viktig liksom profilfråga för populisterna och för Framskrittspartiet. För dem var det otroligt svårt att acceptera att man skulle ta hem en vad man kallar för IS-krigare eller någonting i den här stilen. Det var en väldigt, väldigt stor grej för dem. Så att jag tror nog att den här saken, som i och för sig bara den här saken, så har ju också bubblat länge. Den har bubblat sen augusti ungefär, sen det kom rapporter om att det fanns ett sjukt barn med en mamma som vägrar lämna ifrån sig barnet. Så jag skulle inte undervärdera just den här frågan. Liksom, att skulle inte den här frågan ha dykt upp, så kanske Framskrittspartiet skulle sitta kvar ännu. Men samtidigt så handlar det ju nog om den här inre liksom konflikten inom högern mellan en liberal och en konservativ falang som det har bubblat under ytan en längre tid med diverse strider om vägtullar och bilism och vindkraft och allt möjligt.
Varför tror du att den här alkoholfrågan har blivit så svår och laddad här i Norden? Är vi liksom ängsliga och rädda här för terrorism? Jag menar, Norden är ju liksom en av de tryggaste delarna av världen.
Ja, jag tror inte kanske att Norden är så hemskt annorlunda här. Alltså, jag tror nog att den här alkoholfrågan har varit uppe i de andra europeiska länderna också. Och att den har varit väldigt liksom en het potatis där också. Sen har vi ju i Norden populistiska partier som kör den här agendan, alltså som gör politik på en sån anti-immigrations.
Hur mycket tror du den här populisternas liksom politik handlar just om att sprida rädsla?
Det är klart att det handlar om det. Och en viktig sak här tror jag också är de här problemen man har haft i Sverige som nu under de här senaste åren väl, men framförallt under det senaste året med en massa sprängningar och sådana här saker som jag tror fungerar som ett politiskt argument i alla nordiska länder. Jag har varit framme i Norge också, där var man hade det där titta ängsligt på vad som händer i Sverige och liksom sagt att snart händer samma sak här om inte vi ändrar linje och så här. Så det svenska exemplet igen har varit väldigt, väldigt centralt här.
No, men i Norge så ser vi alltså då nu ett högerpopulistiskt parti som utlöser en kris, lämnar regeringen. Och du var inne på det här att här finns paralleller till Sannfinländarna. Är det här liksom ett typiskt mönster för högerpopulister att om de får liksom regeringsansvar så slutar det på något sätt med någon form av kaos eller kris?
Ja, kanske. Alltså, så har det nog gått de båda gångerna i Norden som de har suttit i regering. Men i Framskrittspartiet så ser man ju tillbaka på den gyllene tiden när man fick sitta ensam i regering tillsammans med Höyre under den förra regeringsperioden, när man inte behövde på samma sätt ta hänsyn till de här små.
Då var det julafton. Liksom.
Då var det julafton, då kunde man liksom dra igenom flera av sina saker och det var lättare att få igenom sina profilsaker. Och man var också en ny regering som man liksom kunde se genomslag ganska snabbt. Men sen under den här andra regeringsperioden så blev man liksom mer och mer besviken och det där, som de nu uttryckte det, så det har blivit liksom grått en tråkig blandning av kompromisser, och det var därför man ville liksom gå ut ur regeringen. Sen ska man ju komma ihåg att det är ju val nästa år i Norge. Och det där, det handlar,
vilket val?
Det är stortingsval nästa år igen. Och det här handlar det ju om då att fallande siffror för Framskrittspartiet, och att man vill liksom på något vis hitta tillbaka till sin grundidé.
Så man positionerar sig också nu redan inför valet, och det är också en ingrediens i den här regeringskrisen.
Ja. Jo, absolut. Ja. Det är en otroligt viktig ingrediens i den här regeringskrisen. Och sen också de här inre stridigheterna i Framskrittspartiet mellan Siv Jensen då, som är ordförande och som är den här som vill att man ska sitta kvar i regeringen, och som också har lovat nu att fortsätta att stödja regeringen som, utifrån. Och sen Sylvi Listhaug som är den här deras Halla-aho som det där vill ha en skarpare linje och som nu redan hotar hit och dit om hur hon ska liksom, ja, profilera sig och kanske till och med fälla regeringen.
Hur skulle du jämföra Framskrittspartiet med just sannfinländarna?
De håller kanske på att bli mer och mer lika. De har ju lite annorlunda historia. Framskrittspartiet har ju en historia från sen 70-talet att vara ett sånt här liksom, skattekverulantparti, där var man liksom vill det där sänka skatten, var det jätteliberal och så här, och sänka olika statliga avgifter och minska statens makt och sånt här. Och precis som det Dansk Folkeparti också har en liknande bakgrund, men det där, i Danmark så ändrar man ju det här och blev ett sånt här välfärdsnationalistiskt parti, medan i Norge så är ju kanske det enda, på grund av oljan då, så är ju Norge det enda landet i världen där man kan vara liksom för välfärd och för sänkta skatter samtidigt. Så det där,
folkligt nyliberalistiska eller någonting?
Ja, någonting som välfärdsnyliberalista, jag vet inte. Men sakta men säkert så har ju den här migrationsfrågan och flyktingfrågan fått en större och större plats där. Och Sylvi Listhaug representerar ju då den här falangen. Ja, hon gjorde sig känd för att mynta begreppet godhetstyranni. Där var hon menar då att den här norska humanistiska flyktingpolitiken är en godhetstyranni. Och sådana. Det är sådana populistiska nyord som hon då är den främsta representanten för i Norge.
Hur skulle du där överlag säga att liksom då, liksom nordisk politik överlag har förändrats under liksom senaste årtionden? Det är ju under de senaste 10 åren ändå som populisterna har vuxit fram och tagit en allt större roll och till och med då nått regeringsposition.
No, det är väl nog det som har hänt. Det är det som är den här, som har förändrat den politiska situationen i alla nordiska länder och egentligen åt samma håll. Alla nordiska länder brottas med stora nya populistiska partier. Alla nordiska länder brottas också med att den här politiska debatten håller på att vända från att ha varit en klassisk den här ekonomisk vänster-höger debatt till att handla om värdefrågor mellan liberala och konservativa partier. Och alla nordiska länder har på samma sätt liksom lite svårt att handskas med den här situationen. De politiska partierna och konstellationerna liksom håller på att förvandlas. Så det är liksom den stora omvälvningen.
Nu står vi inför ett nytt årtionde, och i och med att Framskrittspartiet nu lämnar regeringen, så just nu har vi inte ett enda populistparti i Norden som sitter i regeringen. Men vad tror du liksom, om vi blickar framåt, är det här nu en tillfällig svacka, eller kommer vi efter följande val sen liksom, så småningom att kanske i alla nordiska länder har någon populister i regeringen?
Det är svårt att säga, alltså, men det där, Danmark är ju det land som oftast har liksom pekat riktningen. Där kom ju populisterna in i regering, men de fick makt redan i början av 2000-talet, för 20 år sedan. Och där har ju liksom den här utvecklingen sakta men säkert gått mot det att Dansk Folkeparti har fått mer och mer att säga till om, men i något skede så började de andra partierna adoptera den här strategin eller deras liksom frågor, och nu går det ganska dåligt för Dansk Folkeparti. De förlorar både EU-valet och folketingsvalet i våras. Men jag vet inte, jag brukar alltid försöka se till Danmark om man som det där finne, svensk eller norrman vill se till framtiden. Så. Mm.
Tror du det finns en möjlighet att man ser liksom en starkare, på något sätt, ska vi säga, socialdemokratisk comeback i Norden som en motreaktion mot då den populistiska frammarsch som vi har sett nu? Eller kanske rent av en grön våg ledd av Greta Thunberg och hennes följare?
No, det har vi ju sett både i Danmark och i Finland i år. Både i EU-valet var ju en seger för de gröna och ett stort misslyckande för ett stort misslyckande för Dansk Folkeparti i Danmark och en stor framgång för de gröna i Finland framför allt. Riksdagsvalen både i Finland och Danmark har gett oss liksom vänsterregeringar som uttryckligen motsätter sig populisterna. Så att det där, här har vi nog sett någon slags liksom resning emot det här nu under den här senare tiden. Samtidigt så tror jag ju att inte det är över på något vis. Jag tror snarare kanske att liksom den här politiska kartan håller på att ritas om. Så att det, nu talar man ju i Sverige om att håller det på att födas ett nytt konservativt block. Där var Moderaterna håller på att alliera sig med Sverigedemokraterna. Och i Finland talar man på samma sätt om den här vår opposition då, bestående av Samlingspartiet och Sannfinländarna, om de kommer då att utgöra nästa liksom regeringsgrund. Jag tror att kanske snarare än att det här populismen håller på att försvinna eller så här, den här nationella konservatismen, så tror jag kanske att den håller på att bli en del av vår politiska verklighet.
Men det lönar sig att följa med hur utvecklingen går i våra grannländer, både Danmark, Norge och Sverige, för att kanske ha lite bättre uppfattning om vart vi själva är på väg.
Det tycker jag absolut. Jag rekommenderar varmt att man följer med dansk och norsk politik också vid sidan av den svenska.
Johan Strang, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.